Vi ska ju fortsätta det här med tro. Och det här är ju ett hjärteärende för Johannes när han skriver sitt evangelium. Han har tagit ut ett litet antal episoder och skildrar dem väldigt utförligt. Och hans ärende hela tiden är att vi ska komma till tro på Jesus. Att vi ska förstå att han är Messias. Så ordet tro, det dyker upp överallt i Johannes evangeliet. Och vi kan hämta väldigt mycket vishet ur Johannes evangeliet just när det gäller tro. Vi kan inte läsa hela det sjätte kapitlet, men jag tror att vi känner till själva episoden. Det börjar ju med att Jesus vid påsken håller en lång predikan, kanske till och med längre än vad jag kommer att göra, för människorna någonstans ute i ödemarken. Och så till sist så blir alla hungriga, och så gör Jesus ett bespisningsunder. Och då blir folk väldigt intresserade. De blir alldeles elektriska. För att de tyckte det, att det var ju härligt med en människa som kan göra så fina under. Och så vill man göra honom till konung. Därför man tycker det, att om vi har honom till kung, så har vi mat på bordet varenda dag. Och Jesus, han vill inte riktigt ställa upp på de villkoren. Han vill överhuvudtaget inte bli kung, med allra minst på de villkoren. Så han håller sig undan och han försöker på olika sätt att komma ifrån det hela. Men han blir inte av med dem, bokstavligt talat, utan till sist så hittar de honom. Vi ska se, vi har kommit till 25 versen. Och då de funnit honom där på andra sidan sjön frågade de honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem och sa: sannerligen, sannerligen säger jag er, ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Verka inte för att få den mat som förgås, utan för att få den mat som förbliver och har med sig evigt liv, den som människosonen ska ge er. Till honom har fadern Gud själv låtit undfå sitt insegel. Då sa de till honom: vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade och sa till dem: detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och bli mätta, säger Jesus. Ja, men var inte det ett tecken, att de, det här bespisningsundret? Ja, det Jesus menar är detta, att ni har mer omtanke om er själva och om era magar, än att det har gått upp för er att jag är Messias, Guds son. Och att ni kommer inte hit därför att ni vill underordna er mig till ett rätt liv, utan ni kommer för att göra mig till kung så ni kan få mat på bordet. Det är ju lite skillnad på det. I vems intresse kom de? Kom de i Jesu intresse eller i sitt eget intresse? Svar: i sitt eget. Men sen kommer det här lilla replikskiftet som jag tycker är så dråpligt och så typiskt. Då sa de till honom: vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Och det är ju en fråga som förföljt Guds folk i alla tid. Vad ska vi göra? Hur ska vi bära oss åt? Tala nu om för oss alla knep och alla handgrepp, så ska vi gå och göra det. Och Jesus, han svarar, och de begriper säkert inte vad han säger. Han säger: detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt. Det står inte: detta är den gärning Gud kräver, utan det står: detta är Guds gärning. Alltså, om ni bara släpper till er, så kommer Gud att lägga in tro i ert liv. Och sen bortfaller hela frågan, för frågan är fel ställd. Du förstår, det är ju det luriga med frågor. Att om du ställer frågan fel, så kan du aldrig få ett bra svar. Det lärde jag mig som forskare på den tiden jag sysslade med sånt. Konsten att bli en bra forskare är inte att hitta ett bra svar till den fråga man har, utan det är konsten att ställa en bra fråga innan man vet svaret. Därför är det bara bra frågor som går att besvara. Och här ställer de fel fråga, och de märker inte att Jesus svarar något annat. Utan sen blir det ett långt samtal här, där Jesus talar om för dem att om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, så har ni inte evigt liv. Och de tycker: nej, det här går för långt. Och till sist droppar de av en efter en. Och så är det till sist bara de 12 kvar. Och Jesus säger: för säkerhets skull, inte vill väl också ni gå? Nej, säger Petrus, vi vet att du är Guds hel. Men alltså, den här motsatsen, den har alltid funnits i Guds församling, och den finns mycket markerat också idag. Vi kommer hela tiden till Gud och pressar på med frågan: vad ska vi göra? Och Gud säger: detta är Guds gärning, att ni tror. Alltså, vi ska inte göra någonting. Och ändå blir vi inte försoffade. En sån man som Paulus, han gjorde ju mycket. Men först hade Gud fått lägga ner tro i hans hjärta. Men vi envisas alltid med att komma med frågan: Herre, vad ska vi göra? Istället för att bara komma till Gud och låta honom lägga in tro i våra hjärtan. Och så länge vi kommer med den här frågan, vad ska vi göra? Och vi pressar på med den mer och mer, och vi försöker, och vi sliter, och vi släpar, och vi kämpar, och vi gnor, och så här. Så hela tiden hindrar vi Gud från att göra sitt verk. Du vet, det är inte förrän vi ger upp som det roliga börjar. Tänk på hemmasonen, han hade gått där och slitit och släpat. Men det blev ingen yppersta klädnad och ingen ring på fingret. Det blev det ju för den andra som kom tillbaka. Varför det? Därför han hade gett upp. Och så här är det också i Guds församling. Och därför kommer det ibland torkperioder. Då liksom allting förefaller att bara torka in och liksom dö ut. Och det blir så kärvt man håller på nästan smälla av. Varför det? Jo, därför att vi ska komma till det läget där Gud kan få lägga in tro. Där vi till sist ger upp. Det är så viktigt att vi får komma till den punkten där vi ger upp. Därför att om vi inte har gett upp, så kan ingenting hända. Och medan vi håller på där och kämpar, så tänker vi lätt att ja, vi måste försöka pressa fram lite mer tro också. Ungefär som man får ut det sista ur en tandkrämstub. Men det är också då är vi på fel spår. Detta är Guds gärning att vi tror. Och det måste vi ha respekt för, att det är Gud som gör det. Nu måste vi ha lite grann en kunskap om hur det har kunnat bli så här tokigt. Varför envisas vi med att fråga vad vi ska göra, när Gud hela tiden envisas med att säga vad han vill göra? Varför kan vi aldrig ge upp? Varför måste vi hålla på det här sättet år ut och år in? Varför kan vi inte bara ta det här till oss och säga det? Ja, det var ju underbart. Ja, så du gör alltsammans, Gud. Ja, men okej, då börjar vi. Så enkelt borde det vara, men det är det inte. Och det har med syndafallet att göra. Syndafallet har präglat oss. Och hela syndafallsberättelsen i första Mosebok är en sån underbar beskrivning av människan som hon fungerar, så att säga, innan Gud har fått handla med. Och därför måste vi läsa lite grann om syndafallet och förstå på vad sätt det har påverkat människan, och på vad sätt det här nu hindrar oss från att komma in i en trons attityd och ett trosförhållande till Gud. Så att vi ska slå upp första Moseboks tredje kapitel. Och där börjar vi läsa från början. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Och han sa till kvinnan: skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta därav, är heller komma därvid på det att ni inte må dö. Då sa ormen till kvinnan: ingalunda ska ni dö, men Gud vet att när ni äter därav ska era ögon öppnas, så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom han därav fick förstånd. Och hon tog av dess frukt och åt, och hon gav jämväl åt sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades bådas ögon, och de blev varse att de var nakna, och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Det här trädet, det heter kunskapens träd. Och Gud talar om det när han varnar Adam för det där trädet. Andra kapitlet och 16 versen. Och Herren Gud bjöd mannen och sade: av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav skall du döden dö. Gud kallar trädet för kunskapens träd på gott och ont. Och det tror många kristna, och andra med för den delen, att det handlar om att kunskap är alltid något gott eller något ont, lite grann beroende på hur man använder. Man kan använda genmanipulation till att framställa nya fina läkemedel, men man kan också använda det för att göra bakterier för bakteriologisk krigföring. All kunskap går att använda för olika syften, det vet vi. Men det är inte det som menas här. Utan det som omtalas här, det är egentligen felöversatt. Därför att det står egentligen kunskapens träd om gott och ont. Det träd som ger kunskap om gott och ont. Det är egentligen vad trädet heter. Så att det handlar inte om all sorts kunskap. För om all kunskap var synd så skulle du bo i någon liten jordkula någonstans ute på slätten. Och du skulle, ja, jag vet inte riktigt hur du skulle livnära dig i detta samhälle. Men det kanske skulle gå på något sätt. Ätliga rötter och så här. Så du fick krafsa upp med fingrarna. Du kunde ju inte åka bil, du kunde inte bo i vanliga lägenheter. Vattenledningsvatten och elektriskt ljus och sånt här, det är ju omöjligt. Nej, det är inte så, tack och lov. Kunskap är inte fel i och för sig. Men det här handlar om moralisk kunskap. Kunskapen om vad som är gott och kunskapen om vad som är ont. Om du lyssnar på vad Gud säger efter syndafallet. 22 versen i 3 kapitlet. Se, mannen har blivit så som en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu icke räcka ut sin hand och taga jämväl av livets träd och äta och så leva i evinnerligen. Efter syndafallet säger Gud, nu vet mannen skillnad på gott och ont. Nu får vi visa ut honom i paradiset, för nu är han farlig. Och detta säger alltså Gud. Vad är det ormen säger då? För det ormen säger till kvinnan och till mannen, det är det som människan sträckte sig efter i syndafallet. Det hon ville ha och han. 5 versen. Men Gud vet att när ni äter därav skall era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Man ska aldrig tro på ormen. Man ska aldrig tro på djävulen heller. Men han kan säga ett och annat som stämmer. Och så långt var det tydligen riktigt. Att människan fick förstånd om vad gott och ont är. Men vad ville säga att bli så som Gud? Människan var ju redan skapad till Guds avbild. Om man är Guds avbild, kan man då bli så som Gud? Ja, det kan man. Det är en skillnad här. Och det är detta att när, så länge människan var Guds avbild, så bara återspeglade hon Gud. Men kunde inte själv välja, så att säga, vad hon skulle återspegla. Om vi får uttrycka det här lite banalt och snudd på felaktigt. Vi tänker oss att Gud blir grön en dag. Ja, då blir människan också grön för hon är Guds avbild. Men om Gud blir blå en annan dag så är människan blå för att hon är Guds avbild. Hon väljer inte själv. Nu skiftar inte Gud i grönt och blått, för det finns ingen skiftning hos Gud. Men låt mig ta den lilla liknelsen. Eller ta en annan liknelse. Vi tänker oss så här, du går hem och slår på tv-apparaten där hemma. Den är bara en avbild av det som sker i studion. Den kan inte själv hitta på vilka bilder den ska visa. Utan den är bara en avbild. Men om den äter av kunskapens träd så kan den göra egna program. Om det uttrycket tillåts mig. Och det var det människan sträckte sig efter. Att kunna göra egna program. Att inte längre behöva återspegla Gud. Utan att själv bli så som Gud. Att inte vara en kopia av Gud. Utan en originalprodukt vid sidan av Gud. Det var människans uppror, det var vad människan sträckte sig efter i syndafallet. Och för att kunna bli det, så måste människan ha någonting som bara Gud har, nämligen kunskap om gott och ont. Därför människan skulle nu bryta sig loss ifrån sitt beroende av Gud. Hon hade förut varit beroende av Gud så att hon fick från Gud veta vad hon skulle göra och inte göra. Men nu så ville man öppna eget. Det är en egen företagare, sköta hela butiken själv, inte behöva fråga om allting, inte behöva hämta in kunskap ifrån Gud om vad som var rätt och fel, utan kunna göra det som en egen liten bedömning. Vad behövs för detta, för att man ska kunna sköta butiken på egen hand? Jo, man måste ha kunskap om gott och ont. Därför att om man inte har den kunskapen, då är man handlingsförlamad. Och det gäller oss ännu idag. Så länge vi menar oss veta vad som är rätt, så länge vi menar oss veta hur saker och ting ska skötas och tacklas, då har vi handlingskraft och självförtroende. Men ta ifrån en människa den vissheten och han blir totalt handlingsförlamad. Depression brukar vi kalla det. Och därför så var den kunskapen oundgängligen nödvändig. Människan måste veta vad som är gott och veta vad som är ont. Annars kan hon inte klara sig själv. Det är grunden för oberoendet av Gud. Inte i och för sig konsten att göra bilar och atombomber, även om det kom på köpet. Utan det är alltså den moraliska kunskapen. Den som avgör våra beslut. Och då står det så här, att då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och Gud säger också sedan att han har blivit som en av oss så att han förstår vad gott och ont är. Och när man sedan läser i Nya testamentet så tycker man att det här stämmer inte. För i Nya testamentet beskrivs människan som blind. Det gör hon i Gamla testamentet också, men vi kan ta ett par texter i Nya testamentet. Vi ser på Lukas 6:e kapitel. 37 versen. Döm icke så ska inte ni bli dömda. Fördöm inte så ska inte ni bli fördömda. Förlåt och eder ska bli förlåtet. Ge och er ska bli givet. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande ska man ge er i skötet. Ty med det mått som ni mäter med ska dock mätas åt eder igen. Han framställde dock för den denna liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Fallade icke då båda i gropen? Lärjungen är icke för mer än sin mästare. När någon blir fullärd så blir han allenast sin mästare lik. Hur kommer det till att du ser grandet i din broders öga men inte blir varse bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder, broder låt mig ta ut grandet i ditt öga, du som inte ser bjälken i ditt eget öga? Du skrymtare, ta först ut bjälken ur ditt eget öga, därefter må du se till att du kan ta ut grandet i din broders öga. Kan väl en blind leda en blind, säger Jesus. Han talar här om människor som behöver hjälp att finna vägen. Och så säger han, kan vi få den hjälpen av varandra? Nej, det kan vi inte. Människan i sig själv är blind. Och vi förstår att här handlar det om moralisk kunskap igen. Samma kunskap som det står talat om när vi stöter på kunskapens träd. Om vi så går till Johannes 9:e kapitel. Så handlar det om hur Jesus helar en man som var född blind. Och Johannes hade ju kunnat berätta en massa andra underverk. För det saknades ju inte helandes under i Jesu tjänst. Men av alla helandes under Jesus gör talar han just ut det här. Några andra helanden också, men inte många. Men det här, det berättar han i detalj. Och det gör han därför att det här är så att säga en liknelse samtidigt som det är ett helande. Därför att människan är född blind. Det är poängen i det hela. Och måste få sin syn tillbaka. Hon är blind för moraliska värden och moraliska beslut. Nu helar Jesus den här blindfödde mannen. Och så blir det ett litet samtal på slutet. Därför att Jesus skickar iväg honom att tvätta ögonen i dammens Siloam. Och när han kommer tillbaka så kan han se. Men då har Jesus försvunnit. Och istället så blir en förskräckligt gräl med fariseerna här. För Jesus gjorde det på en sabbat som så ofta. Och det slutar med att de här fariseerna, de driver ut honom ur synagogan. Och det betyder säkert att han fick inte vara med i synagogan längre. Det var inte bara det att han fick gå hem för idag så att säga. Utan de bannlyste honom. 35 vers. Jesus fick sedan höra att de hade drivit ut honom. Och när han så träffade honom sa han, tror du på människosonen? Han svarade och sa, herre, vem är han då? Säg mig det så att jag kan tro på honom. Jesus sa till honom, du har sett honom, det är han som talar med dig. Då sa han, herre, jag tror. Och han föll ner för honom. Och Jesus sa, till en dom har jag kommit hit i världen, för att det som inte ser ska bli seende, och för att det som ser ska bli blinda. När några fariser som vore i hans närhet hörde detta, sa de till honom, är då kanske också vi blinda? Jesus svarade dem, var ni blinda så hade ni inte synd. Men nu säger ni, vi ser, därför står er synd kvar. Den här mannen, Han hade så att säga erkänt att han inte hade någon syn. Och han fick sin syn. Men Jesus säger till fariseerna: ni menar att ni kan se, och därför kan ni inte bli lösta från er synd. Därför att det... Och hur ska vi nu förstå det här? Jo, när människan åt av kunskapens träd, så öppnades människans ögon. Hon fick då syn på att man behövde inte göra saker och ting så som Gud gör. För på något sätt hade människan bara levat i den oerhörda vissheten om vad Gud gör och hur Gud hanterar saker och ting. Och den vissheten, den var så stark som människan hade inget val, utan liksom bara gjorde det här. Men plötsligt öppnas människans ögon och människan får se att i varje sammanhang så kan man göra på massa olika sätt. Och till det fordras då ett beslut, och till det beslutet fordras en kunskap om vad som är gott och ont. Och människan börjar använda kunskapen om gott och ont för att försöka fatta självständiga och riktiga beslut. Men samtidigt blev människan blind. Därför att när hon på det sättet gjorde uppror emot Gud, så bröts kontakten med Gud. Den här fantastiska självklarhetsvissheten om vad som var rätt, den försvann. Och istället kom det alla de här olika handlingsalternativen som vi ständigt måste pröva och hålla på att jobba med och tänka ut och tänka igenom. Människan som förut hade handlat utifrån en självklarhet började nu istället handla utifrån kunskap. Och vi kan se på hur människan handlar utifrån en kunskap och säga att människans ögon har öppnats. Vi kan se på hur människan tappade bort den här självklarhetsvisheten om vad som var rätt och säga att människan blev blind. Och därför så finns båda de här beskrivningarna parallellt. Människans ögon öppnades så att hon blev blind. Och den här blindheten, den måste man få syn på allvar i sitt liv för att förstå vad det handlar om. Och för att Gud ska kunna göra sitt verk, lägga in sin tro i våra liv. Därför att vi hamnar så lätt i den här situationen att jaha, vi tar Bibeln här och ja, det här är ju massa kunskap och nu gäller det verkligen att plugga in det här och nu ska vi mata in det här och nu ska vi verkligen programmera oss här och vi måste försöka komma fram till en tro utifrån ordet. Istället så talar skriften om något helt annat, nämligen att vi bara behöver avslöjas. Och när vi är avslöjade och liksom allt det gamla får falla bort, då kan Gud göra sitt verk. Är vi blinda eller är vi inte blinda? Ja, blinda är vi ju. Vi har inte den här självklarhetsupplevelsen av vad som är rätt och fel. Och blindheten, den kan du ju se i alla debatter. När folk pucklar på varandra och skäller ut varandra och envist hävdar att jag har rätt. Med goda argument, och någon annan kommer med andra lika goda argument, och så är striden i full gång. Aldrig att man blir ense. Och det yttersta uttrycket, det är vårt självbedrägeri. Våra livslögner. Att vi har så mycket tankar och funderingar om oss själva som inte stämmer. Vi har så många ursäkter och undanflykter i våra liv. Och de ursäkterna och undanflykterna är en del av blindheten. Jesus talar om att vi kan se grandet i vår broders öga, men inte bjälken i vårt eget. Det är en form av blindhet det här. Och människan blev moraliskt blind i syndafallet. Hon fick upp ögonen för vad kunskap om gott och ont är, men hon kan inte hantera den. Därför att hon är i själva verket ändå blind. Och därför kan du inte bara sätta en bibel i händerna på folk och säga det att läs nu in den här boken ordentligt, så kommer allt att fungera. För syndafallet var ideologiernas födelsedag. När nu människan är moraliskt blind, så måste hon ändå ha en handlingskraft i sitt liv. Och den handlingskraften, den får vi ifrån olika kunskapssystem. Den ene är moderat akrobat och den andra är socialliberal och en tredje är marxist-kommunist och en fjärde är jag vet inte vad. Alla har vi en liten ideologi i bakfickan. Så lätt. Somliga förtröstar på Freud och andra förtröstar på jag vet inte vad. Och alla måste ha någon sorts livsåskådning, som det heter. Eller någon sorts ideologi. Och det är ju väldigt konstigt det här att vi allihopa kan gå omkring med olika ideologier och hanka oss fram i tillvaron. Det borde ju finnas en som var rätt och alla andra var fel. Men det är alltså ett uttryck för vår blindhet. Var och en hämtar sin handlingskraft ur sin ideologi, och det är inte så petigt vilken man håller sig med, bara man blir handlingskraftig av den. Det är världens sätt att leva. Och det är väldigt lätt gjort att man också tar Bibeln och gör den till en ideologi. Det är det vi kallar lagiskhet. Lagiskhet. Det var det fariseerna sysslade med på Jesu tid. De hade gjort Bibeln till en fullkomlig ideologi. Och bokstaven dödar, säger Paulus, men anden gör levande. Vi ska ta och titta lite på det. I Johannes 5:e kapitel. Trettiosjunde versen. Ja, fadern som har sänt mig, han har själv vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig någonsin hört, ej heller har ni sett hans gestalt. Och hans ord har ni inte låtit förbliva i eder, till den han har sänt honom tror ni inte. Ni rannsakar skrifterna därför att ni menar er i dem ha evigt liv, och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot pris av människor, men jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Kommer en annan i sitt eget namn, honom ska ni nog mottaga. Hur skulle ni kunna tro, ni som tar emot pris av varandra och inte söker det pris som kommer från honom som alena är Gud? Jesus säger nu, ni rannsakar skrifterna därför att ni menar er i dem ha evigt liv. Och så säger han att istället skulle man läsa Bibeln på ett helt annat sätt. Ni skulle läsa skrifterna, se att de handlar om mig och sedan komma till mig. Förstår ni? Därför att så som fariseerna använde Bibeln så blev det teori. Abstrakt teori och ideologi. Det blev ett lärosystem, en doktrin av alltihopa. Och utifrån den doktrinen började de sedan att handla. Och de överträffade alla andra i hårdhet och kärlekslöshet. Just därför att de hade gjort Guds ord till en doktrin. Istället, säger Jesus, så går det ut på någonting helt annat. Nämligen att vi ska läsa skriften, finna den handlar om Jesus. Och då söker vi personlig kontakt med honom. Så att han kan utföra sitt verk i våra liv. Så att vi får komma honom så nära så han kan handla med oss. Så han kan påverka oss, så att han kan förvandla oss till något personligt här. Och inte något teoretiskt. Har ingenting med prestation att göra. Utan det handlar om att igenkänna honom i skriften. Komma så nära honom att han kan handla med oss och förvandla oss. Det är alltså två helt olika sätt att läsa skriften. Det ena är världens sätt och det andra är Guds rikes sätt. Vi ska gå till Romarbrevet 8. För att också få se en annan aspekt av det här, vad som hände i syndafallet. Människan blev blind och blev så att säga en ideologisk tänkande och handlande person i sin blindhet. Romarbrevet 8 och 7. Vi kan ta 6:e versen med. Och köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara. I syndafallet blev människan fientlig till Gud. Hon blev inte bara förblindad för det verkligt goda, utan hon blev också fientlig mot den verkligt gode, den enda som är god. Och den fiendskapen, den ser vi i första Mosebok 3. När Gud kommer på aftonkvisten, 8:e versen. Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen begynte svalkas. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde dig i lustgården. Då blev jag förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Då sa han: "Vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du icke ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?" Mannen svarade: "Kvinnan som du har givit mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet så att jag åt." Då sa Herren Gud till kvinnan: "Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarade: "Ormen bedrog mig så att jag åt." När Gud kommer så springer Adam först och gömmer sig. För plötsligt är han rädd för Gud. Och när Gud ändå tar fram honom ur hans gömställe så går han till angrepp. Han säger att den här kvinnan som du har gett mig, hon var ingen vidare. Det var ingen bra konstruktion. Du hade kunnat göra henne mycket bättre. Hon lurade mig. Och därför har det blivit som det har blivit. Det är ditt fel alltsammans. Och det här är ju också en bild av den fallna människan. Hon ser Gud som sin fiende. Antingen så att hon helst vill göra uppror emot honom, helst vandra på egna vägar, som det står i Jesaja 53:6. Eller också på så vis att hon går in i en underdånig attityd mot Gud, men en av fruktan för Gud. Bilden av Adam som springer och gömmer sig i skogen. Och naturligtvis är blindheten en förutsättning för fiendskapen. Det är ju en blindhetens manifestation att Adam plötsligt kan se Gud som sin fiende. Han är blind för Guds godhet. Och den blindheten, den dras ju vi med än idag. Om vi verkligen såg Guds godhet så skulle vi slappna av allihopa. Och det är så, ju mer du ser av Guds godhet, desto mer föds det tro i ditt liv. Vi antar att du blir sjuk och behöver ett helande. Och som jag sa igår, många faktorer inblandade, men bland annat din tro. Och då kommer genast tanken: jag undrar om Gud vill. Ja, nej, han tycker nog det är bra att jag får lida, och det är nog, ja, vi kommer med en massa funderingar. Och många av de här funderingarna målar egentligen ut Gud i väldigt svarta färger. Vår förväntan på vad Gud vill göra är ofta väldigt blygsam, därför att vi ser inte hans godhet klart. Ju mer vi ser av hans kärlek, av hans godhet, desto mer föds det tro i våra liv. Men så länge vi är förblindade för hans godhet, så tenderar vi att antingen leva i en sorts misstro mot Gud, en sorts rädsla för Gud, en sorts fruktan för vad han kan komma och hitta på. Eller också så finns där en oemotståndlig önskan att göra något annat än det Gud vill. Och de båda är ju spegelbilder av varandra. Vår fruktan för hans fördömelse och vår lust att göra något annat. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag vill, det gör jag. Och de här två dragen i människans natur hindrar Gud från att utföra sitt verk i våra liv. Eftersom Gud aldrig tvingar en människa till någonting. En god Gud kan vara hur allsmäktig som helst, men han kan inte tvinga oss och likväl vara god. Och därför så måste det vara så här att vi kan inte börja ta emot av Guds egen natur, av Guds väsen, förrän vi får komma in i ett tillstånd där vårt uppror emot Gud, det är verkligen tillintetgjort. Och för att det ska kunna ske, måste vi först få upp ögonen för. Vi måste se det där upproret i våra liv. Och när vi har sett det, så måste vi också vilja ta emot försoning. Och det är därför som Paulus säger i andra Korinthierbrevets 5:e kapitel. Jag kan läsa där lite grann stycke. 15:e versen kan vi börja. Och han har dött för alla, på det att de som leva icke mer må leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Allt ifrån denna tid vet vi därför för vår del icke av någon efter köttet. Och om vi än efter köttet hade lärt känna Kristus, så känner vi honom nu icke mer på det sättet. Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se, något nytt har kommit. Men allt sammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete. Till det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord. Och Kristi vägnar är vi alltså sändebud. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi bedja och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom och bliva rättfärdighet från Gud. Alltså, när människan gjorde uppror emot Gud, så uppväcktes ju Guds vrede, därför att Guds vrede drabbar all olydnad. Men så säger Paulus att Gud, han ordnade det här genom att först och främst genom Kristi frälsningsverk lägga ner sin vred. Det är Guds initiativ. Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Nå, vad behövs det sen för att konflikten ska komma i världen? Jo, att vi låter försona oss med Gud. Och för att det ska ske måste människan upptäcka sitt uppror emot Gud. Det handlar om att självkännedom banar väg för Guds försoningsverk och för Guds handlande med människan. Därför att den försoningen är ju ingenting som människan utför i egen kraft, utan Paulus säger, låt försona er med Gud. Ge Gud chansen att göra det här. Och när han får den chansen, så gör han det. Men han gör det inte förrän vi har sett vad vi behöver bli lösta ifrån. Människan måste se sin blindhet för att verkligen kunna få komma i åtnjutande av Guds ledning över sitt liv. Och människan måste se att både fruktan för Gud och upproret mot Gud är så att säga samma andas barn. Så att vi får komma till Gud och säga, jag måste bli löst ifrån min fruktan för dig. Det är det vanligaste problemet ibland sådana som är kristna, men som kanske stannar på halva väg. Att man gör det därför att man lever i en fruktan för Gud, en rädsla för Gud. Gud har redan lagt ner sin vred. Vi har inget att vara rädda för. Utan är vi fortfarande rädda för Gud, måste vi gå till Gud och säga, du måste lösa oss ifrån vår fruktan. Den vill jag lägga fram för dig och begär att du löser mig från den. Därför att när Gud får börja att lösa oss ifrån den fruktan, som alltså är en effekt av syndafallet, då skapas också ett utrymme i våra liv där Gud kan lägga in tro istället. Då blir vi mottagliga, så att Gud kan föra fram tro i våra liv och på det sättet föra oss vidare i en mognadsprocess. Och därför så handlar det om att vi måste ödmjuka oss. Vi måste komma till en kännedom om våra verkliga behov, vad syndafallet har ställt till med i våra liv. Och sedan kan Herren utföra sitt verk. Är det så att det verket blir halvgjort, så är det som regel därför att det är någonting som av det gamla som vi inte har släppt ifrån oss. Och då kan Gud inte längre verka med oss, eftersom Gud inte tvingar oss. Hela tiden är det en frivillig process från vår sida, där vi får tillåta Gud att, så att säga, bereda rum för det nya han vill lägga in, nämligen trons attityd emot honom.